När vi var inne i Jobs bok förut och läste i första kapitlet så mötte vi alltså djävulen. Och vi kunde konstatera att han är ingen gud. Han har ingen egen makt. Men vem är han då? Det måste vi ju försöka ta ställning till. Till det enda målet så ska vi bläddra till Jakobs brev. Andra kapitlets 19 vers. Jakob 2:19. Du tror att Gud är en. Det gör du rätt i. Också de onda andarna tror det och bävar. Alltså, det finns ingen maktfördelning här. De onda andarna har ingen egen makt. För hade de det var Gud inte alls mäktig. Utan de darrar inför himmelens och jordens Gud. Vi bläddrar till Kolosserbrevets andra kapitel. Kolosserbrevet 2. Och där läser vi 8, 9 och 10. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Här bollar Paulus med begreppen tomhet och fullhet. Allt som har någon mening finns inneslutet i Kristus. Allt som är meningslöst finns utanför honom. Han är målet, meningen för våra liv. Men han är också huvudet över alla makter och väldigheter. Han har all makt över andvärlden. Jag har fått all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Eller Efesiebrevet 1:17-23. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen. Ja, över alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det är ju väldiga ord här. Men han är alltså insatt högt över alla furstar och väldigheter och makter och herradöm. De utgör inget problem för honom. Han behöver bara säga ett ord så måste de foga sig. Ja.
Ja,
vi fortsätter så det kommer. Ja. Vi går till 6:e kapitlet i Efesierbrevet. 10:e versen. Efesierbrevet 6:10 till, vad blir det? 18 eller någonting sånt. Ja. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, men den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Ja, här är vi alltså införsatta i en kamp emot dessa furstar och väldigheter. Och vad är det då för en kamp som vi har att utkämpa? Det har ju på senare år blivit så att vi måste kämpa en kamp emot andemakterna så att de inte kommer hem med sina tumörer och bilolyckor och tråkigheter. Utan att om vi bara förstår att vi har makt över dem så kan vi säga nej tack till både sjukdomar och olyckor. Vad har djävulen för makt när han inte har någon makt? Varför ska vi kämpa mot honom när han är maktlös? Jo, han har en makt. Inte inför Gud, men inför oss människor. Och det är makten att frästa oss. Han kan inte komma med vilka tumörer som helst. Det ligger inte i hans område. Men så långt jag kan förstå har han fria händer till att frästa oss med vad som helst. Han får lov att hitta på dumheter. Och han har ju väldigt goda medarbetare i oss. Gud kom ju inte farande när ormen frästade Eva i paradiset. Och sa, hallå där, dig tar vi i stjärten och slänger ut. Utan det fick ske helt ostört. Ja.
Men jag tillåter Gud att frästa.
Ja. Men han frästar ju inte Jobb, alltså han lockar inte Jobb till dumheter utan han drabbar Jobb med lidanden. Och till det tror jag han måste ha Guds tillåtelse. Och djävulens alla brinnande pilar som vi behöver så mycket plåt för att hindra här med pansar och sköldar och hjälmar och grejer. De pilarna tror jag i första hand handlar om frestelser, lockelser till synd. Och att vi absolut inte ska underskatta djävulens kapacitet på den punkten. Djävulens listiga angrepp talar Paulus om här. Och listig är han. Han kan inte trotsa Guds vilja. Men poängen i det hela är att det kan ju du och jag. Vi har en frihet som djävulen inte har. Vi har en frihet som andemakterna saknar. Så att om djävulen ska få något ont gjort i denna skapelse så måste han ju vara oss som medarbetare. Han brukar inte ha några större svårigheter att hitta sådana som är villiga att ställa upp. Vi ska gå till Gamla testamentet, till Första Samuelsboken och läsa en enda vers om kung Saul. Första Samuelsboken 16 och 14. Men Herrens ande vek från Saul, och en ond ande från Herren plågade honom. Första Samuelsboken 16 och 14. Men Herrens ande vek från Saul, och en ond ande från Herren plågade honom. Ja, vi tänker oss att vi skulle gå hem till Saul. Käre Saul, har du en ond ande? Den ska vi driva ut, så det fixar vi snabbt och lätt här. I Jesu namn ska den ut. Hade vi lyckats, tror ni? Nej. Det hade vi inte. Vad var det som hade hänt? Jo, folket hade ju önskat sig en kung, fast en Gud själv ville vara deras kung. Och eftersom Gud inte hindrar oss i våra dumheter, utan han låter oss istället skörda frukterna av dem, så sa han till Samuel: smörj du Saul till kung. Och Saul, det gick ju med Saul som med många andra som får mer makt än de tål, att han blev ju lite maktgalen. Så att efter ett tag så skickar Gud Samuel för att säga till Saul: du får inte längre vara kung, jag har utsett en annan. Men Saul sitter kvar på tronen. Han vägrar att abdikera. När Samuel smorde Saul till kung, så fick han också ta emot den heliga ande. Det är faktiskt Bibelns första beskrivning av ett andedop. 10 kapitlet i första Samuels bok. Men nu har alltså Saul så ofta och så mycket trotsat Guds vilja, att Herrens ande viker bort ifrån Saul, och istället kommer en ond ande från Herren. Och det där, det förbryllar oss. Man undrar, är det rätt översatt? Ja, det är faktiskt det. Är det inte ett olycksfall i arbetet då, säger vi? Nej, jag tror inte det. Utan jag tror det ska läsas precis som det står. Därför att man kan se det som ett mönster, att när människor tillåter en synd i sitt liv, så fastnar hon i den. Hur blir man pedofil? Ja, det är inte så svårt som det låter. Börjar du med att titta på lite barnpornografi på nätet, så kanske du en vacker dag, eller en dålig dag rättare sagt, fastnar i det här. En enda spruta heroin kan ju räcka för att man ska fastna i ett drogmissbruk. Men åk ut till Åbyfältet och spela på hästarna där. Rätt vad det är så kan du vara spelberoende. Alla dina pengar och många andras pengar också kanske rinner iväg till ingen nytta. Du kan inte sluta. Jag har en gång träffat en riktigt spelberoende kille. Han hade kommit ur sitt spelberoende och berättade om vilka abstinenssymptom han fick när Åby stängde för säsongen. För sommarsäsongen. Han sa det fanns bara en sak att göra. Jag fick illamående och kräkningar och skakningar och svettningar och en massa såna här fysiska abstinenssymptom. Det var bara att sätta sig på tåget och åka till Solvalla eller Täby eller Axvall eller vad som helst. Men hästar måste det vara. Rätt vad det är så fastnar man i den synd man tillåter i sitt liv. Varför gör man det då? Jo, jag tror att Gud tillåter detta för att pressa oss till omvändelse. Därför att det vi önskar kunna göra när vi ska till och synda, det är att kunna synda på halvfart. Så att vi kan synda när vi vill och låta bli när vi vill. Sitter du på en alkoholistmottagning till exempel, så säger alla dina patienter att ja, jag skulle vilja kunna ta ett glas eller två och sen fick det vara bra. Nästan ingen önskar sig helnykterhet. Utan alla skulle vilja få tillbaka det sköna och underbara tillstånd som rådde i början, då man kunde supa sig full och glad utan att få baksmälla. Och utan att det fick sociala konsekvenser. Men den synd man tillåter i sitt liv, den fastnar man i. Och när man då tappar kontrollen över den, så får man också skörda syndens dåliga frukt i sitt liv. Då är det inte bara andra som drabbas, utan man drabbas själv. När vi nu frågar oss, vad var det för en ond ande som drabbade Saul till exempel? Så är det ju en ande av maktlystnad. När han väl förstår att det är David som Gud har utsett till kung, så säger han ju inte genast, ja men det var ju väldigt trevligt, då kan du sätta det här på tronen istället för mig. Utan han försöker ju spetsa honom på spjutet, och han försöker jaga honom från öken till öken och grotta till grotta. För han ska ha ihjäl honom till varje pris. Han sträckte sig efter makten i trots mot Gud. Och han fastnar i maktlystnad. Och det är inte ett uttryck för Guds svaghet, utan det är alltså ett uttryck för Guds allmakt. Så att om vi tänker oss att vi går hem till Saul och verkligen ska hjälpa honom, för det händer ju att man får lov att befria folk ifrån demoner, då måste vi säga till honom, ja käre Saul, det finns all hjälp i världen att få, men du måste för det första kliva ner från tronen, för det andra be Gud om förlåtelse. Om du inte gör det, så har vi ingen makt att hjälpa dig. Men om du gör det, så kan vi be till Gud att få auktoritet nog att befria dig från den här anden. Jag har sett detta så pass många gånger i själavårdssammanhang, så att jag vågar stå för att jag också har praktisk erfarenhet av det här. Att det förhåller sig på detta viset. Vi har inte någon frisedel till att gå och härja med demonerna hur som helst. Det finns en hel del undervisning i samtiden om att det skulle vara på det sättet, men jag kan inte se att det är så. Jag kommer ihåg för många år sedan, telefonen ringde en vacker vinterdag. Och en förmig främmande person, en ung man lät det som. Han inledde samtalet, gick rakt på och sa, hur blir man fri från en demon? Ja, det är kanske inte så lätt att säga telefon så här. Ja, Johan hade varit på ett möte med Ulf Ekman och hade gått fram för att få hjälp för sin ångest. Och Ulf hade sagt att jag hade en ångestdemon. Ja, sa jag, men du kunde väl driva ut den då, sa jag. Ja, de höll på länge, men de fick inte ut den, sa han. Nej, sa jag. Och så tyckte jag att jag hörde ett litet ord från Herren, så jag chansade lite grann. Så sa jag, hur skulle det vara om du förlät din pappa? Han flämtade till och sa, det går inte. Jo, det tror jag nog det gör. Med Guds hjälp ska det nog gå. Så vi fick ett sammanträffande en tid senare. Och han fick gå igenom allt vad han hade ouppklarat med sin far. Och det var inte små saker, det håller jag gärna med om. Jag kan förstå att han sa att det inte går. Men han fick lägga fram allt inför Gud. Och verkligen be om hjälpen att kunna förlåta. Och det var en bön som tog sådär en 20-25 minuter att be. För det var mycket att säga om pappa. Och det var en bön under tårar. Och mycket smärta. Men när han var färdig med den bönen så sa jag, ångest vik bort i Jesu namn. Jag sa det en gång och jag sa det i det röstläget. Då rätade han upp sig i stolen när han satt och sa, nu försvann det, sa han. Ja, just det. Man måste ta bort landningsbanan först. Vi har inte den makten över demonerna. Att vi kan befalla dem hur som helst. Därför att de finns där i regel med Guds tillåtelse.
Men att all synd är demoner? Eller hur man ska
nej, demoner? Nej, det tror jag inte. Men i den mån som synd leder till att man kommer in under demoners välde, ska man kanske säga, så måste man först klara upp gudsförhållandet innan man kan åtgärda andemakten. Men det betyder ju inte att man går och ser andemakter i varenda människa som har problem. Det vill jag varna starkt för. Men jag kommer ihåg ett annat tillfälle. En kvinna som hade varit inne i satanism. Hon hade varit kristen från början men blivit så besviken på några kristna människor att hon istället vände sig till satanister och hade skrivit ett kontrakt med djävulen med sitt eget blod som bläck. Och när hon sökte hjälp så mådde hon ju naturligtvis pyton. Det är inte så svårt att förstå. Och hon önskade ju naturligtvis att vi skulle driva ut det här onda. Jag sa till henne att du måste först och främst be Gud om förlåtelse. Och det står i skriften att var och en som åkallar Jesu namn, Herrens namn, ska bli frälst. Alltså måste du åkalla Herrens namn. Jag tror inte vi har någon makt över det här annars. Du måste åkalla Herrens namn och be om förlåtelse. Och det kan du göra ganska enkelt. Det räcker med att du säger Jesus hjälp mig. Hon såg alldeles förskräckt ut. Räcker det inte med de två sista orden, sa hon. Nej, det gör det inte. Det är nog det första som är viktigt i sammanhanget. Det tog i storleksordningen en halvtimme för henne att säga namnet Jesus. De två andra orden gick fort. Och sen kunde vi börja. Men hade vi försökt hoppa över det där så hade vi gått på pumpen, det är jag övertygad om. Därför att hon hade låtit sig frestas in i något som hon verkligen måste ropa om hjälp för att bli av med. Hon måste bekänna sin synd. För andemakten har alltså inte den auktoriteten att de kan drabba oss med vad som helst. Men så långt jag kan förstå har de fria händer till att fresta oss till vad som helst. Och när de har lyckats med det så får de en ingång i våra liv. I de flesta fall behöver man sedan inte förjaga några demoner, utan det är ju i regel fullt tillräckligt med att man ber Gud om förlåtelse. Att man omvänder sig. Gud tillåter det här för att så att säga göra omvändelsen till en nödvändighet. Vi ska sluta denna massiva dag med Romarbrevet 1. Där ska vi läsa från 18 versen till kapitlet ut. Och ni kan lägga märke till när vi nu läser det här stycket att det Paulus talar om är en sekulariseringsprocess egentligen. Det handlar om ett folk som avfaller från den Gud de kände. Så alltså det är en rätt så bra beskrivning på Sveriges folk under 1900-talet. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men de blev dårar. De bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem mot ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fast de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det. Här möter vi nu på tre ställen tanken att Gud utlämnade människorna. Första gången i 24 versen. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. Detta är heterosexuell otukt. Det började med. Men efter ett tag så går man vidare. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga och så vidare. Här kommer homosexualiteten in. Så småningom utlämnar Gud på nytt till folk som vänder honom ryggen. 28 versen. Gud utlämnade dem åt ett ovärdigt sinnelag så att de gjorde sådant som är mot naturen. Om det nu är att förgripa sig på barn eller vad det är som ligger bakom det uttrycket, det vet jag inte. Men alltså, ett folk som lämnar Gud. För här talar nu inte Paulus om individer, utan han talar om ett folk. Han pekar inte ut de homosexuella, och vi betonar det. Utan han talar om att när ett helt folk vänder Gud ryggen, så uppstår det här i det folket. Först kommer en sexuell förvildning, men heterosexuell. Sedan kommer ett galopperande problem med homosexualitet, pedofili och annan ännu mera onaturlig sexualitet. Och i samma kultur uppstår sedan en våldskultur. Orättfärdighet, ondska, girighet, elakhet, avund, modlystnad och så vidare. Idag kan man ju nästan inte gå på stan utan en kniv i fickan, sägs det. Och Gud utlämnar alltså folket för att vi ska få problem som går oss över huvudet. Och det är Guds förberedelse för nästa väckelse. Men att i det läget försöka göra som jag hörde om en konferens i slutet på 80-talet. Där någon ställde sig på podiet där framme och drev ut djävulen ur Sverige. För att lösa alla problem som vi lider av i Sveriges land. Det är naturligtvis bara karismatiska dumheter. Det är liksom inte så det går till.